Vi ska nu starta undervisningen för vårterminen och det som då ligger mig närmast om hjärtat, det är att få gå igenom detta med nådegåvor. Vi förutsätter ju nu att Herren har fått utföra sitt, vad ska vi säga, rengörande verk inombords med oss. Och nu är vi redo att börja verkligen ta emot utrustning ifrån Herren, den som han vill ge oss för att vi ska kunna gå vidare i de kallelser och de uppgifter där han har ställt oss. Vi ska börja med att läsa ett avsnitt ur Domarboken, det första kapitlet. Där ska vi börja läsa i den 27:e versen och in en bit i det andra kapitlet. Men Manasse intog inte Betsean med underlydande orter, inte heller Tanak med underlydande orter, och inte heller fördrev de invånarna i Dor och underlydande orter, inte heller invånarna i Gibliam och underlydande orter, inte heller invånarna i Megiddo och underlydande orter, utan kananéerna förmådde hålla sig kvar där i landet. När sedan israeliterna blev de starkare lät de kananéerna bli arbetspliktiga under sig, de fördrev dem inte heller då. Efraim fördrev inte heller de kananéer som bodde i Geser, utan kananéerna bodde kvar bland dem där i Geser. Sebulon fördrev inte invånarna i Kitron och invånarna i Nahalol, utan kananéerna bodde kvar bland dem men blev arbetspliktiga under dem. Aser fördrev inte invånarna i Akko eller invånarna i Sidon, inte heller dem i Alab, Aksib, Helba, Afik och Rehob. Alltså bodde asriiterna bland kananéerna, landets gamla inbyggare, ty de fördrev dem inte. Naftali fördrev inte invånarna i Betsemes, inte heller invånarna i Betanat, utan bodde bland kananéerna, landets gamla inbyggare. Men invånarna i Betsemes och Betanat blev arbetspliktiga åt dem. Men amoréerna trängde undan Dans barn till bergsbygden, ty de tillät dem inte att komma ner till dalbygden. Och amoréerna förmådde hålla sig kvar i Harheres, Ajalon och Salbim, men Josefs barns hand blev tung över dem så att de blev arbetspliktiga under dessa. Och amoréernas område sträckte sig från Skorpionhöjden från Sela vidare uppåt. Och Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim, och han sade: jag förde er upp ur Egypten och lät er komma in i det land som jag med ed hade lovat åt era fäder. Och jag sade: jag ska inte bryta mitt förbund med er för evig tid. Ni åter ska inte sluta förbund med detta lands inbyggare. Ni ska bryta ner deras altaren. Men ni har inte velat höra min röst. Vad har ni gjort? Därför säger jag nu också: jag vill inte förjaga den för er, utan de ska tränga er i sidorna och deras gudar ska bli er till en snara. När Herrens ängel hade talat dessa ord till alla Israels barn brast folket ut i gråt, och de gav den platsen namnet Bokim, och de offrade där åt Herren. Du vet, Gud hade gett Israels barn en uppgift. Gud hade åt Josua avdelat ett landområde och sagt att de skulle inta hela det landområdet och sagt vad som skulle göras med de människor som bodde där. Efter ett tag så har människorna försett sig själva. De har fått så mycket land att de tycker nu räcker det, nu är det bra. Det här är ju faktiskt inte alls så tokigt. Här kan ju vi ordna en riktigt mysig liten trädgård, och vi kan odla reddisor och rödbetor, och vi kan till och med ha en ko som går och betar ute på gärdet här. Och att det finns kvar lite amorier och lite hetiter och lite piver och kananer och hebur, vad heter de allt, ja. Det gör inte så mycket. Och förresten så har vi kommit på en mycket bättre idé än Gud hade. För vi gör dem arbetspliktiga. Så har vi dessutom tjänstefolk. Det här har vi löst väldigt bra. Det har vi tänkt ut själva. Och Herrens ängel kommer och säger: varför har ni inte gjort allt som jag sa att ni skulle göra? Och det ligger en stor hemlighet i det här. Och det är en hemlighet som vi har anledning att hålla fram för oss när vi kommer in på detta med nådegåvor. Därför att man kan bli så nöjd med att vara härligt frälst. Så sen är det bra. Nu har jag fått mitt. Nu har jag, så att säga, löst evighetsproblemen i mitt liv. Och sen behövs ju inte mer. Vad värre är, man kanske till och med kallar det för ödmjukhet. Jag sträcker mig inte efter så mycket. Men Herren har gett oss ett uppdrag. Vi ska tillsammans uppbygga Kristi kropp och växa till i mognad in till Kristi fullhet. Det är inte bara ett erbjudande det här. Även om det är världens förnämsta erbjudande. Det är faktiskt också en befallning. Det utlovade landet var inte bara ett erbjudande. Det var också en befallning. Man kan ha olika slutnivåer i sin församlingsverksamhet. Du kan ha den slutnivån att du är nöjd om du bara får åstadkomma ett medlemskap. En annan slutnivå heter pånyttfödelse och överlåtelse, eventuellt i förening med vattendop. En annan slutnivå kan vara andedopet. Det kan bli så här att man har en undervisning som leder människan ända fram till dopet i den heliga ande. Och sen tar undervisningen slut. Och då brukar jag säga, då fungerar andedopet ungefär som slutkyssen i en dålig film från 50-talet. Ni vet det där. Därför att det är ju så att säga med slutkyssen som det börjar. Det roliga. Äktenskapet. Det där som man aldrig får se för att det liksom tonar ut och så står det the end över. När det skulle börja. Det kan vara en slutnivå i våra församlingar. Och det är tragiskt nog att säga att inte ens alla församlingar har denna slutnivå. Du kan hitta församlingar som jobbar vidare. Men bara talar om helgelse, om andens frukt. Har det som en slutnivå. Du kan finna församlingar, sammanhang, som har nådegåvor som slutnivå. Men kanske glömmer andra bitar av det jag nu har nämnt. Och det här med nådegåvor utan helgelse, det blir lika snett som helgelse utan nådegåvor. Jag brukar säga, det finns en så fantastisk förmåga hos Guds folk att alltid vilja hoppa på ett ben. Det är det här med att ska vi ha helgelse eller nådegåvor? Nej, alls en dag, vi ska väl ha bägge delarna. Men det verkar alltid som om man tänkte så här att ja, men att gå på två ben, det måste vara mycket svårare än att gå på ett ben, för då måste man använda två ben. Det måste bli dubbelt så jobbigt att gå på två ben. Och vi lever efter den här principen i förvånansvärd utsträckning. Ska vi ha det eller det? Det är ett antingen eller där vi skulle ha ett både och. Mycket ofta är det så. Men vi ska växa upp till full mognad. Och det betyder en fullständighet. Det betyder en bredd i det vi gör. Och en bredd i det vi är. Till synes, i det människor ser för sina ögon, kan vi ofta nå resultat snabbare genom att satsa alla våra resurser på en smal sektor. Ungefär som i ett krig där man satsar alla trupper som går och satsar på ett genombrott, en sån här kil som ska bryta igenom fiendens linjer. Vi satsar bara på en enda grej. Vi satsar allting på att få nådegåvor och struntar så länge i helgelsen. Och det ger resultat till en tid. Men förr eller senare så visade det sig att det där var en ödesdiger kraftsamling. Vi måste ha bredd på det hela. Och har vi inte det så blir det väldigt lätt så att vi hamnar i en slutnivå som inte är Guds slutnivå. Och så kommer vi inte att vara lydiga inför Gud till sist. Därför Gud vill att vi ska inta hela det landområde som ligger framför oss. Vi ska tillgodogöra oss hela den andliga välsignelse som Kristus har frigjort åt oss. Hela den himmelska världens andliga välsignelse. När vi alltså nu går in i detta med nådegåvor så måste vi ha det som en sak att minnas. Nådegåvorna är inte allt, men de är viktiga. De kan inte överbetonas, men de kan inte heller underbetonas. Du vet, Bibelns undervisning i de här styckena hittar vi ju i stor utsträckning i det första Korintierbrevet, kapitlen 12, 13 och 14. Så vi bläddrar frimodigt dit och tittar vad där står, fastän vi allihopa kanske nästan kan det utantill. Församlingen i Korint brukar vi beskriva som en karismatisk församling. Och det är ganska lustigt att Paulus undervisar om nådegåvor i en församling där man redan var så medveten om nådegåvor. Och till denna relativt karismatiska församling så säger Paulus samma sak tre gånger. Vi tittar i 12 och 31. Där står det: nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst, står det här. Vi hoppar till 14 kapitlet, första versen. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera. Och vi tittar i 14 och 39. Sök att vinna profetians gåva, men hindra inte tungotalet. I gamla översättningen stod det talat om att vara ivrig att undfå nådegåvor. Och det här ordet ivrig är uttryck för en mycket stark längtan. En mycket stark längtan. Paulus säger det tre gånger. Men sen kan man tycka så här när man läser det här avsnittet, att han talar ju faktiskt inte om hur man gör. Jag vet inte om ni har gjort den reflektionen någon gång. Jag har länge längtat efter profetians gåva och läst det här att man ska vara ivrig och man ska sträva och så här efter att få profetians gåva. Jag har alltid undrat hur gör man. Och tyckte att det var ju bra tråkigt att han aldrig sa det, Paulus. Att han aldrig fick chansen att säga hur man undfår profetians gåva eller de gåvor som är störst. Hur bär man sig åt? Men jag tror att vi ska finna när vi tittar på de här kapitlen att Paulus ger en hel del kunskap. Det är kanske bara det att den kunskapen motsvarar inte riktigt våra förväntningar, därför att vi söker efter en annan sorts kunskap än vad Paulus ger. Om vi tittar i 12 kapitlet och första versen. Så säger ändå Paulus det att hans ärende är att ge oss kunskap om nådegåvorna. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni skall ha kunskap, står det. Vad är det för kunskap Paulus ger? Och räcker den kunskap? Låt oss titta över de här kapitlen lite mera översiktligt och se vad de handlar om. Om vi ser på verserna 4 till 11 i 12 kapitlet, så får vi i första hand en undervisning om några, ska vi kalla det, typiska nådegåvor. Paulus talar inte så mycket om hur de manifesterar sig. Han bara nämner dem vid namn. Sen börjar han en undervisning som vi tycker att den hör egentligen inte hit. Nu lämnar Paulus ämnet. Han är lite flygig i sin disposition, den gode Paulus. Ibland pratar han om ett och ibland pratar han om ett annat. Men man får alltid göra så att man får knipsa ut några versar här och några versar där. Sammanhanget har inte så stor betydelse. Men det är inte så. Vi börjar läsa här i 12 versen och läser till och med 20 versen. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han vill. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. På vad sätt är detta en undervisning om hur man får nådegåvor? På vad sätt är detta någonting som ger oss kunskap, den kunskap som Paulus talar om i första versen, om nådegåvorna? Johan säger så här: gåvorna hör ihop med kroppen. När vi hittar vår plats i kroppen, så faller det sig också så naturligt att förstå Guds utrustning i ens liv. Du vet, man kan alltid diskutera vilket som kommer först, hönan eller ägget. Och därför så kan man också vända på problemet och säga att i den utsträckning du hittar de nådegåvor som Herren har tänkt åt dig, så är det också någonting som gör det naturligt för dig att finna din plats i kroppen. Det Paulus talar om här, det är någonting som jag skulle vilja kalla för jämförelsesjuka. Jämförelsesjuka. Han talar om foten som säger, jag är ingen hand. Foten är avundsjuk på handen, för han tycker att handen gör så trevliga grejer. Det är ju med handen som man skakar hand, och det är med handen som man kramar om folk, och man, ja, man kan spela gitarr med handen, och man kan hålla upp Bibeln på predikantvis på det här sättet med handen, och man kan öva handpåläggning med näven, och ja, det är ju inte klokt vad mycket man kan göra med handen. Men foten, usch för att vara fot, jag vill vara hand. Du vet, det finns ingenting som hindrar oss så mycket i vår andliga tillväxt. Jag tror inte det finns något enda som hindrar oss till närmelsevis så mycket som jämförelsesjuka. Därför att vi är inte någon av oss kallade till att gå omkring och jämföra oss med andra människor. Kain, han jämförde sig med Abel, och du vet hur det slutade. Det var det första insjuknandet i denna allvarliga och dödliga sjukdom. Jämförelsesjuka. Därför den slutar antingen med att du blir avundsjuk. Nämligen om du tycker att du har fått mindre än den du jämför dig med. Men det andra diket, det är högmod. Du jämför dig med din omgivning och säger som farisén i templet, tack att jag icke är som den. Hurra vad jag är bra. Så det är precis samma sjuka. Och den bär precis samma frukt i ens liv. När vi talade själavård förra terminen, så hade vi detta med självfördömelse framme gång på gång på gång. Och självfördömelsen framspringer ju egentligen alltid ur jämförelse. Det brukar sägas så här att ett hårt öde är mycket lättare att bära om det delas av alla. Inte sant? Ja. Och därför igenkänner vi i de här orden självfördömelsen och högmodet. Högmodet kommer som nästa punkt här. Vi fortsätter att läsa lite grann, ska ni se. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar, eller profeter, eller lärare? Kan alla göra under, eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor, eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna din nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Sök vinna de nådegåvor som är störst, bäst och vackrast. De som gör att ni kommer att stå avporträtterad i Dagen varannan vecka och i Hemmets vän varannan vecka och hemma hos reportage i Logos och andra såna här tidningar. Häftiga konferenser med er som centralfigurer, plattformsgubbar, rampljus, personer och så vidare. Är det Paulus menar? Nej. Han kan inte runda av en förkunnelse om mänskliga jämförelser med en så vansinnig slutsats. Han menar något annat. Han menar att vi ska söka de nådegåvor som är till störst funktion i de andras liv. Så att vi kan betjäna så många som möjligt. Och när Paulus säger att när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. Då måste du förstå att i Guds rike är det förvisso så här som det brukar heta i det gamla talesättet att det som är att vad stort sker, sker tyst. Och ju mer du längtar efter gåvor och utrustning för att synas och höras, desto mer har du missförstått alltihop. Ju mer du längtar efter gåvor för att ha något att ge i det tysta, desto större är chansen att Herren också leder dig in i de gåvor och funktioner som han har i beredskap för dig. Det här med att få nådegåvor, det är inte teknik. Det är inte som när TM-bossarna ska lära sig flyga. Det är teknik. Andlig teknik, men ändå teknik. Det här handlar om vårt hjärtelag. Därför att när Gud kan bekänna sig till vårt hjärtelag, ja, då växer allting bara fram. När Gud strör ut sitt ord i den goda åkern så bär det frukt. 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och det är ingen speciell teknik som åkern behöver göra. Nu är vi kanske mera vaksamma på att högmodet kan hindra oss från att ta emot nådegåvor. Det här med ögat som hånfullt säger till handen att du är ju inte öga. Du har ju inte samma häftiga nådegåvor som jag. Att det där kan orsaka splittring och att det kan skada både handen och ögat, att ögat gör på det sättet. Det är vi nog lite till mans inställda på och klara över. Men när foten säger jag är inte hand, så är det precis lika destruktivt. Alltså, vi kan inte önska oss nådegåvor därför att vi har spanat in någon speciell figur. Du har råkat få syn på Johansson och han har en häftig tjänst. Här händer det mycket, folk stupar i backen på löpande band och det är många goda och glada grejer här. Jag säger inte annat än att det som händer i hans tjänst, det är från Gud. Men för den skull behöver det ju inte alls vara Guds kallelse till dig. Och det är på något sätt fel väg det här att komma in i en andlig tjänst. Att börja titta sig omkring och se folk, hur det fungerar i deras liv. Det är en lite riskabel väg. Jag säger inte att den inte kan fungera. Men vi måste vara mycket vaksamma på om den lust för den ena eller andra tjänst som då vaknar till liv i våra hjärtan, om den är från anden eller om den är från köttet. Och jag vill också säga detta att det är ingen omväg allt detta som vi ägnade så mycket tid åt förra terminen. Jag hade 30 timmar, ren lektionstid hade jag med er, om det här med fördömelse. Det var ju nästan bara fördömelse alltihopa. Det är ingen omväg det här, förstår ni. Därför jag tror att det som hindrar de flesta av er från att veta sin kallelse och sina gåvor, det är självfördömelse. Och ju mer vi blir lösta och rensade från det här, desto mer kan vi på ett naturligt, spänningsfritt sätt flyta in i det som är Guds vilja. Och det är så viktigt att vi flyter in just naturligt och spänningsfritt. För om du ska så att säga flåsa dig in i en nådegåva och en kallelse, så kan det väldigt lätt bli obalans i din tjänst. Det kan lätt komma att gå prestige i de profetior som du får frambära eller i den förbundstjänst du får leva i. Det blir ingen tjänst som du vilar i, utan det kan bli en jobbig tjänst, och den kan bli jobbig inte bara för dig utan också för din omgivning. Det kan bli ett väldigt stort öga, ett sånt här cyklopöga som tar upp hela pannan till exempel. Eller det kan bli en hand som är 8 gånger större än armen och som därför har svårt att röra sig. Det är så viktigt att vi på ett naturligt sätt får flyta in i den gåva som Herren vill bereda åt oss. Därför att då har vi inte vårt värde i den gåvan som Herren har gett oss, eller de gåvor och tjänster som Herren har gett oss. Du riskerar inte att råka ut för vare sig klander eller smicker. För att när du börjar fungera efter Guds vilja och Guds kraft börjar flyta genom dig, var då helt förvissad om att du kommer att få riklig skörd av båda delarna. Klander och smicker. Och det är inte så att det ena är farligt medan det andra är ofarligt. Utan det är precis samma frestelse i bägge två, nämligen frestelsen till att du ska börja jämföra dig. Därför den enda som du kan jämföra dig med är Kristus. Och vad Kristus är i dig. Men du kommer att utsättas för mycket kritik och du kommer att utsättas för mycket smicker. Och fiendens förhoppning är att om du inte faller för det ena så faller du för det andra, och vilket fall börjar du jämföra dig. Och det är klippt. En skämttecknare som är död sedan många år som heter Torvald Galin, han hade en gång en väldigt bra skämtteckning. En moder som undervisar sin tonåriga dotter som tydligen ska ut på någon dans med någon kille. Hon säger så här till sin dotter. Du förstår, om man inte kan smickra en kar på något annat sätt så kan man alltid säga att han är oemottaglig för smicker. Det finns så starka impulser när vi kommer in i en andlig tjänst. Där gränsen mellan naturligt och övernaturligt suddas ut. Vi utsätts för enorma påfrestningar på det här området. Till att börja jämföra oss. På det ena sättet eller det andra sättet. Och det är alltså Paulus undervisning när han säger att jag vill att ni ska veta något om nådegåvorna. Så börjar han med det här. Det är jätteviktigt. Men sen fortsätter han det här 13:e kapitlet. Det är inte alls någon sorts inskjuten parentes. Ibland läser vi det 13:e kapitlet som att Paulus, ja, han håller på att undervisa i lite blandade ämnen till församlingen i Korint. Och så plötsligt så kokar han över och sjunger kärlekens lov en stund och sen återgår han till ämnet i 14:e kapitlet. Där han slutade. Det gör han inte alls. Det 13:e kapitlet är en undervisning om nådegåvor. Jag vill att ni ska ha kunskap om nådegåvorna, säger han, och så kommer det 13:e kapitlet. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Här står talat om en rad nådegåvor. Tungotal, profetia, vishet, kunskap, tro. Här står talat om gåvan och uppgiften att hjälpa de nödställda, att visa barmhärtighet. Här talas om att ställa upp för sanningen, så att säga. Att låta bränna sig på bål i protest kanske mot det onda. Paulus säger, allt det där är fina grejer. Men utan kärlek är det ingenting. Och vi är så förtrogna med de här verserna. Vi har läst dem många gånger. Men jag skulle vilja be dig när vi nu börjar den här terminen. Att du skulle ta och meditera över de här tre verserna. I jämförelsesjukans tidvarv så har vår skola ibland jämförts med Livets ord i Uppsala. Och så säger de där, får de hemläxor, säger de. Nu kan ni få hemläxa av mig. Och det är inte att läsa igenom någon tjock och krånglig bok. Det vet jag inte om de har där uppe heller. Men ni får tre bibelversar i hemläxa. Nämligen de här tre. Därför det Paulus säger här. Det är att allting som vi gör i våra liv för den goda sakens skull, för pliktkänslans skull, för de många behovens skull, därför att man är övertalad till det, eller vi har alltid gjort så här, det är egentligen meningslöst. om det inte finns en drivfjäder av kärlek i ditt liv. Tänk så mycket vi kunde lägga ner. Tänk så mycket vi kunde lägga ner. Vi ska komma tillbaka till det här ämnet lite senare. Därför är det någonting som Herren verkligen har levande gjort för mig under jullovet vi har haft. Vi gör en massa saker där kärleken inte är drivfjäder. Både sådant som vi gör i det naturliga och sådant som vi gör eller önskar göra eller försöker göra så att säga i det övernaturliga. Som inte framspringer ur kärlek. Paulus säger, ni kan lika gärna låta bli, för det är till ingen nytta. Det är bättre att använda tiden till att ha en sådan gemenskap med Gud att kärleken flödar över i ens liv.